Kapitel 4. Granne till ett väveri. Ninni ville verkligen tala med Elaine någonstans där värdshusvärdinnan inte kunde höra på. Men det dröjde innan hon fick någon möjlighet till det. Kvinnan marscherade ut med dem ur rummet som en vakt med ett par fångar. Hennes otåliga barskhet förminskades inte av den vaksamma blick hon kastade på Märtsdörr. I bakre delen av värdshuset ledde en stentrappa utan räcke ner till ett stort kök fyllt av doften av nygräddat bröd. Där stod den rundaste kvinnan Ninni någonsin sett med en stor träslev som en spira i handen och styrde över tre andra kvinnor som tog ut spröda, gyllenbruna limpor ur ugnarna och ersatte dem med bullar av blekgul deg. På en av de vitkalkade spisarna stod en stor gryta med den grova vita gröt som man åt till frukost här i trakten. Enid, sa husmor Ernan till den runda kvinnan. Jag går ut en liten stund. Jag måste ta de här två barnungarna till någon som kan ge dem lite ordentlig uppfostran. Enid torkade sina breda, mjöliga händer på en vit handduk och granskade ogillande Ninive och Elaine. Allting hos henne var runt. Det svettiga och livhyade ansiktet, de mörka ögonen, alltihop. Hon såg ut att vara gjord av en samling mycket stora bollar som stoppats ner i en klänning. På den bröllopskniv som hon hade hängande utanpå förklädet gnistrade hela dussinet stenar. Är detta de båda som Kyra pladdrade om, husmor? Väl tjusiga för den unge förstens smak skulle jag ha trott. Han brukar tycka om lite mer livade töser. Av tonen att döma var hon ganska road av detta. Värdshusvärdinnan skakade irriterat på huvudet. Jag sa åt flickan att hon skulle hålla tyst. Jag tänker inte låta det gå rykten av det slaget om vandrande kvinnan. Påminn Kyra åt mig, Enid, och använd sleven om det skulle behövas. Den blick hon gav Ninni och Elaine var så nedlåtande att Ninni nästan tappade andan. Skulle någon tro att de här båda är Aesir Dae? Alla sina pengar har de lagt på klänningar för att imponera på karn och nu kommer de att svälta om de inte ler för honom. Aesir Dae. Hon gav inte Enid tid att svara utan tog Ninives öra med högra handen och Elaines med vänstra och var ute med dem på stallgården med tre raska steg. Så länge höll Ninives bestörtning i sig. Sen drog hon sig fri, eller rättare sagt försökte. För i samma stund släppte kvinnan taget så att Ninni hann ta ett halvdussin stapplande steg innan hon återfann balansen. Hon blängde indignerat på husmor Ernan. Hon hade inte gått med på att låta sig släpas omkring. Elaine satte hakan i vädret och blicken i hennes blå ögon var så kall att Ninni inte skulle ha blivit förvånad över att se frost i hennes gyllenröda lockar. Mor Ernan stod med händerna på höfterna och verkade inte märka någonting. Eller så brydde hon sig inte om det. Jag hoppas att ingen där inne tror på Kyra efter det här, sa hon lugnt. Om jag kunde ha litat på att ni skulle ha vett nog att hålla er tysta skulle jag ha gjort mer än så och blivit mer säker på kuppen. Lugn var hon, men sannligen inte vänlig eller mild. De hade stört henne i morgonbestyren. Följ nu med mig och tappa inte bort er. Om ni gör det så visa er inte i närheten av mitt värdshus igen, för då säger jag till någon i palatset att säga till Marylill och Teslin. Det är två av de riktiga systrarna och de skulle förmodligen klyva er båda på mitten och dela lika på resterna. Elaine flyttade blicken från värdshusvärdinnan till Ninni. Det vore lögn att säga att hon blängde, men likväl var det en mycket menande blick. Ninni undrade om hon skulle gå i land med det här. Tanken på Märt övertygade henne. Vad som helst var bättre än det. Vi ska inte tappa bort oss, husmor Ernan, sa hon så mjukt hon kunde. Hon tyckte att hon lyckades ganska bra med tanke på hur främmande ödmjukhet var för henne. Tack för att ni hjälper oss. Hon log mot kvinnan och gjorde sitt bästa för att ignorera Elaine, vars blick om möjligt blev än mer menande. Nåväl, flickan kunde glo bäst hon ville. Ninni måste ändå försäkra sig om att Sertäl Ernan fortsatte tycka att de var värda besväret. Vi är verkligen tacksamma, husmor Ernan. Husmor Ernan gav henne en skev blick, fnös och skakade på huvudet. När det här var över, beslutade Ninni, skulle hon handgripligen släpa värdshusvärdinnan till palatset och tvinga de andra systrarna att erkänna henne i husmor Ernans närvaro. Så här tidigt på morgonen var stallgården tom, frånsett en ensam pojke på 10 eller 12 år som med hink och sol gick runt och vette den hårdpackade marken för att hindra flygande damm. Det vitrappade stallets dörrar var vidöppna och framför dem stod en skottkärra med en dyngrep liggande tvärs över. Inifrån hördes ett ljud som lät som om någon trampade på en jättelik groda. Ninive kom fram till att det var en man som sjöng. Skulle de behöva rida för att nå sin bestämmelseort? Även en helt kort färd lovade avsevärt obehag. De hade bara gått över torget med avsikten att vara tillbaka innan solen hunnit särskilt högt, så de hade med sig varken hattar, parasoller eller mantlar med huva. Husmor Ernan förde dem emellertid över gårdsplanen och in i en smal gång som löpte mellan stallängan och en hög mur över vars krön man kunde se förtorkade trädgrenar. Det var säkert någons trädgård. En liten port i slutet av gången släppte ut dem i en dammig gränd som var så trång att gryningsljuset fortfarande inte hade lyckats leta sig dit. Sacka inte efter nu, barn, sa värdshusvärdinnan samtidigt som hon började gå längs den dunkla gränden. Tappar ni bort er lovar jag att jag går till palatset själv. Ninni följde efter men tog ett stadigt grepp om flätan med bägge händerna för att hindra dem från att strypa kvinnan. Åh, så hon längtade efter sina första grå hårstrån. Först de andra Aesedena, sen havsfolket. Ljus. Hon ville inte ens tänka på dem. Och nu en värdshusvärdinna. Ingen tog en på allvar förrän man hade åtminstone lite grått i håret. Som hon såg det kunde inte ens en Aesedes tidlösa ansikte vara lika effektivt. Elaine hade lyft upp kjolarna ur dammet, men hennes skor drog upp små moln som satte sig på deras klänningsfollar. Låt mig se, sa Elaine lågt medan hon tittade rakt fram. Lågt men svalt. Mycket svalt till och med. Hon hade en förmåga att slita folk i bitar utan att höja rösten som Ninni beundrade. För det mesta. Nu fick det henne bara att vilja ge den andra kvinnan en örfil. Vi kunde vara tillbaka i palatset och avnjuta varsin kopp blåbärste medan vi väntade på att mäster Cawthon ska flytta dit sina tillhörigheter. Kanske kommer Avienda och Birgit tillbaka med någon intressant upplysning. Vi kunde äntligen bestämma oss för exakt vad det är vi tänker göra med Karn. Ska vi bara helt enkelt följa med honom längs Rahads gator och se vad som händer? Ta med honom in i byggnader som verkar rimliga eller låta honom välja själv? Det finns säkert 100 olika nyttiga saker att använda morgonen till. Däribland att bestämma huruvida det är tryggt att föra tillbaka till Egwen, någonsin. Efter det där avtalet som havsfolket kramade ur oss. Förr eller senare måste vi prata om det. Vi kommer ingen vart med att inte låtsas om det. Istället är vi på väg någonstans. Vi vet inte hur långt bort till fots. Och får kisa mot solen hela tiden om vi fortsätter så här. För att hälsa på en samling kvinnor som utfodrar rymlingar från tornet. Själv har jag inget större intresse av att fånga rymlingar, varken denna morgon eller någon annan. Men jag är säker på att du kan förklara allt samman så att jag förstår. Jag vill verkligen förstå, Ninni. Du skulle verkligen gräma mig att behöva sparka dig hela vägen över Mol Hara för ingenting. Ninni rynkade ögonbrynen. Sparka henne. Elaine började verkligen bli våldsam av att tillbringa så mycket tid tillsammans med Avienda. Någon borde banka lite vett i dem båda. Solen står inte så högt att vi får den i ögonen ännu, muttrade hon. Snart nog skulle den det, dessvärre. Tänk, Elaine. 50 kvinnor som kan leda kraften och som hjälper vildbrukare och kvinnor som blivit avvisade från tornet. Ibland kände hon sig skyldig när hon använde uttrycket vildbrukare. De flesta Aes Sedair uttalade ordet som en förolämpning, men hon tänkte sig till att de en dag såg det som en hederstitel. Och hon kallade dem för samfundet. Det låter inte direkt som en liten grupp vänner, tycker jag. Det låter som en organiserad sammanslutning. Gränden slingrade sig fram mellan höga murar och baksidorna av olika hus där det nakna teglet ofta tittade fram genom hål i putsen. Mellan palatsträdgårdar och verkstäder där man genom öppna dörrar kunde se smeder, skräddare eller träsnidare i arbete. Titt som tätt kastade husmor Ernan en blick över axeln för att försäkra sig om att de fortfarande var med. Ninni nickade och log mot henne på ett sätt som hon hoppades skulle uppfattas som ivrigt. Ninni, om så bara två kvinnor som kunde leda kraften slöt sig samman till ett sällskap, skulle tornet strax vara över dem som en flock vargar. Hur skulle för övrigt mor Ernan kunna veta om de kan leda eller ej? Kvinnor som har förmågan och inte är Aes Sedair brukar inte direkt skylta med det. I varje fall inte länge. Hur som helst kan jag inte begripa vad det skulle spela för roll. Egwene vill kanske föra varenda kvinna som kan leda kraften till tornet på ett eller annat sätt. Men det är inte vad vi är här för att göra. Det kyliga tålamodet i Elaines röst fick Ninni att krama ännu hårdare om flätan. Hur kunde kvinnan vara så trög? Hon visade tänderna för husmor Ernan igen och lyckades nätt och jämt låta bli att göra en arg grimas mot värdshusvärdinnans rygg när kvinnan återvände blicken framåt. 50 kvinnor är inte två, viskade Ninni hetsigt. De kunde leda kraften. Det måste de kunna. Allting hängde på det. Det är helt orimligt att detta samfund skulle befinna sig i samma stad som ett förråd fullt med Angriller och liknande utan att åtminstone känna till det. Och om de gör det, nu kunde hon inte hindra rösten från att mjukna av belåtenhet, så har vi hittat skålen utan mäster Mertrim Cawthon. Då kan vi glömma alla dessa befängda löften. De var inte bara en muta, Ninni, sa Elaine frånvarande. Jag tänker hålla dem, och det gör du med om du har någon heder, och det vet jag att du har. Hon umgicks alldeles för mycket med Avienda. Ninni önskade att hon kunde begripa varför Elaine hade fått för sig att alla skulle följa Ales idiotiska G, vad det nu var. Elaine rynkade pannan och bet sig i underläppen. Kylan i hennes sätt var som bortblåst och hon verkade vara sig själv igen. Till sist sa hon: om det inte vore för mäster Cawthon skulle vi aldrig ha gått till värdshuset, och då skulle vi aldrig ha träffat den anmärkningsvärda husmor Ernan eller blivit förda till detta samfund som vi är på väg till. Så om samfundet för oss till vindarnas skål måste man säga att han var den ursprungliga orsaken. Mert Cawthon. Hans namn kokade i hennes huvud. Ninni snubblade över sina egna fötter och fick släppa flätan för att lyfta kjolen. Marken i gränden var ingalunda lika slät som ett stenlagt torg, än mindre som golvet i ett palats. Ibland var Elaine bättre när hon var förvirrad än när hon tänkte klart. Anmärkningsvärt, muttrade hon. Hon ska få smaka på anmärkningsvärd till hennes ögon går i kors. Ingen har någonsin behandlat oss så här, Elaine. Inte ens människor som tvivlat på oss. Inte ens havsfolket. De flesta skulle ta det försiktigt om en 10-åring påstod sig vara Aes Sedair. De flesta vet inte hur en Aes Sedair egentligen ser ut, Ninni. Jag tror att hon har varit i tornet någon gång. Hon vet saker som hon inte skulle kunna veta annars. Ninni fnös och blängde efter kvinnan som traskade på framför dem. Sertal Ernan må ha varit i tornet 10 gånger eller 100. Hon skulle i vilket fall som helst få erkänna Ninni Almer som Aes Sedair och be om ursäkt. Och få lära sig hur det kändes att bli tagen i örat och släpas omkring dessutom. Husmor Ernan tittade bakåt så Ninni skyndade sig att ge henne ett stelt leende och nicka som om hennes huvud satt på gångjärn. Elaine, om de där kvinnorna verkligen vet var skålen finns, vi behöver inte tala om för Mert hur vi hittade den. Det var inte riktigt en fråga. Det förstår jag inte varför vi skulle behöva, svarade Elaine, men korsade sedan allt hopp genom att tillägga. Men jag måste fråga Avienda för att vara säker. Den slingrande gränden öppnade sig mot en gata och där slutade deras samtal. Den första tunna kanten av solen lyste bländande över hustaken framför dem och Elaine skuggade demonstrativt ögonen med handen. Ninni vägrade göra efter. Det var inte så farligt. Hon behövde knappt kisa alls. Den klara blå himlen hånade hennes väderkänsla som fortfarande sa henne att en storm rasade mitt över staden. Redan i denna tidiga timme rörde sig ett fåtal blanklackerade täckvagnar på de vindlande gatorna, liksom något fler bärstolar i ännu bjärtare färger med två eller ibland fyra barfota bärare i grön och rödrandiga västar som gick med raska steg eftersom det satt passagerare dolda bakom dörrskärmarnas spjälor. Vagnar och kärror mullrade fram över stenläggningen och gatorna började fyllas med människor medan butiksägarna öppnade sina dörrar och satte upp sina markiser. Lärlingar i väst hastade fram i ett eller annat ärende bredvid män med stora hoprullade mattor på axlarna och gycklare, musikanter och akrobater gjorde sig i ordning i lämpliga gathörn jämte gatumånglare med sina brickor med nålar, tygband eller rynkiga frukter. De övertäckta kött- och fiskmarknaderna hade redan varit i full gång en god stund. Alla fiskhandlare var kvinnor, liksom de flesta av slaktarna, utom de som handlade med nötkött. Husmor Ernan följde en slingrande väg genom vimlet, förbi täckvagnar och bärstolar som tydligen inte ansåg att det fanns något skäl för dem att sakta in, och gick med raska steg för att uppväga alla avbrott. Såna blev det åtskilliga av. Uppenbarligen var hon en välkänd kvinna och hälsades ofta av butiksägare, hantverkare och andra värdshusvärdinnor som stod i sina dörrar. Butiksägarna och hantverkarna fick ett par ord och en vänlig nick som svar. Men vid värdshusen stannade hon alltid för att prata en liten stund. Efter att det hänt första gången önskade Ninni innerligt att hon inte skulle göra om det. Och efter andra gången bad hon en tyst bön om det. Efter den tredje stirrade hon rakt fram och försökte att inte höra. Elaines min blev allt mer spänd och allt kallare. Och snart hade hon hakan så högt i vädret att det var ett under att hon såg var hon satte fötterna. Hon hade sina skäl, det fick Ninni motvilligt erkänna. I Ibordar kunde det hända att någon i sidenkläder kunde gå över ett torg, men knappast mer än så. Alla andra inom synhåll hade kläder av ylle eller linne, sällan med särskilt mycket broderier, bortsett från enstaka tiggare som hade på sig avlagda fransiga sidenkläder som var mer hål än tyg. Hon önskade bara att husmor Ernan hade kunnat välja en annan förklaring till att hon hade dem båda i släptåg. Hon önskade att hon inte en gång till skulle behöva höra berättelsen om två lättsinniga flickor som spenderat alla sina pengar på kläder för att imponera på en man. Mert klarade sig bra ur det hela, brände honom. En fin ung man, om bara husmor Ernan inte varit gift. En underbar dansare med en liten gnutta skälm i sig. Alla kvinnorna skrattade gott. Så mild for hon däremot inte fram med henne och Elaine. Nej, inte med de båda enfaldiga små honungskyssarna. Det var det ord hon använde. Och ni nu kunde gissa vad det betydde. Som förlorat alla sina pengar i jakten efter en kar och nu inte hade annat än kopparslantar i börsarna för att lura dem som var ännu dummare. Ett par eländiga hönshjärnor som skulle ha fått börja tigga eller stjäla om inte husmor Ernan hade känt någon som kunde låta dem arbeta i köket. Hon måste väl inte stanna vid vartenda värdshus i hela stan, morrade Ninive när hon stegade iväg från strandade gåsen. Ett brett trevåningshus med en värdinna som trots värdshusets blygsamma namn hade stora granatörhängen. Husmor Erna brydde sig knappast om att se efter att de var med längre. Inser du att vi aldrig kommer att kunna visa oss på något av alla dessa ställen? Jag misstänker att det är precis vad som är meningen. Varje ord lämnade Elaines läppar som om det huggits ur ett isblock. Ninive, om du har fått oss att jaga efter en vild gris. Hon behövde inte fullborda hotet. Om Birgitte och Avienda hjälpte till, och det skulle de, kunde Elaine göra hennes liv till ett elände tills hon var helt nöjd. De kommer att ta oss raka vägen till skålen, framhärdade hon, samtidigt som hon viftade bort en tiggare med ett förfärligt lila tonande ärr som löpte tvärs över ena ögat. Hon kände igen mjöllim färgat med blågräs när hon såg det. Det är jag säker på. Elaine fnös på ett väldigt menande vis. Ninive tappade räkningen på hur många broar de korsade, stora och små, med pråmar som stakades fram inunder. Solen klättrade upp över hustaken, först en gång sin egen bredd, sedan två. Husmor Ärnan gick till och med en krokigare väg än hon hade behövt. Hon verkade faktiskt göra omvägar för att passera så många värdshus som möjligt. Men de fortsatte i huvudsakligen östlig riktning och Ninive tyckte att de snart måste vara framme vid floden när kvinnan plötsligt vände sig om och riktade sina hasselbruna ögon mot dem. Tänk nu på vad ni säger. Tala när ni blir tilltalade och inte annars. Om ni skämmer ut mig så... Hon rynkade ögonbrynen en sista gång och muttrade halvt för sig själv att hon förmodligen begick ett misstag. Sen knyckte hon på nacken som tecken på att de skulle följa efter igen, nu till ett hus med platt tak tvärs över gatan. Det var inget stort hus, två våningar utan en enda balkong med flera ställen där teglet syntes genom den spruckna putsen. Läget var knappast avundsvärt, med ett väveri med högljutt rasslande vävstolar på ena sidan och ett färgeri med sina stinkande färger på andra. När de knackade på öppnades dörren emellertid av en hushållerska. En grånande kvinna med fyrkantigt käkparti, axlar som en smed och en stålhård blick som inte mjuknat av svetten i ansiktet. När Ninive följde husmor Ärnan in log hon. Någonstans i huset var det en kvinna som ledde kraften. Den bastanta hushållerskan kände uppenbarligen igen Chertal Ärnan. Men hennes reaktion var besynlig. Hon neg med en respekt som verkade helt uppriktig, men verkade samtidigt överraskad över att hon var där. Hon såg nästan ut att tveka innan hon släppte in dem. Ninive och Elaine fick däremot ett bestämt bemötande. Hushållerskan visade dem till en salong en våning upp och sa resolut åt dem: rör inte en tå och peta inte på någonting, för då får ni så ni tiger. Varefter hon försvann. Ninive tittade på Elaine. Ninive, en kvinna som leder kraften betyder inte. Känslan förändrades, ökade för ett ögonblick för att sedan avta. Inte ens att två kvinnor gör det måste nödvändigtvis betyda någonting, protesterade Elaine. Men det fanns tvekan i hennes röst. Det där var den mest ohyfsade hushållerska jag någonsin sett. Hon satte sig på en röd stol med hög rygg och strax därpå satte sig Ninive också, men bara på yttersta kanten av sitsen. På grund av iver, inte oro. Nej, inte alls av oro. Rummet var inte direkt överdådigt, men de blåvita golvplattorna glänste och de ljusgröna väggarna såg ut att vara tämligen nymålade. Här hittade man förstås inga förgyllda detaljer, men däremot pryddes de röda stolarna som stod uppradade längs väggarna av sniderier, och det gjorde även en uppsättning små bord i en mörkare blå nyans än golvplattorna. I hållare på väggen hängde lampor av mässing som polerats tills de nästan lyste. I den ursopade eldstaden låg ett omsorgsfullt ordnat arrangemang av gröna kvistar och spiselkransen av sten var smyckad med uthuggna ornament. Motivet föreföll vara ett ganska udda val, nämligen det som man i Ibor Dar kallade de 13 synderna. En man med ögon som nästan fyllde hela ansiktet fick föreställa avunden. En kar med tunga som räckte till knäna för skvaller. En ilsket grimaserande man med vassa tänder som höll en samling mynt tryckta mot bröstet framställde girigheten och så vidare. På det hela taget var Ninive emellertid mycket belåten med vad hon såg. Den som hade råd att inreda ett sådant rum skulle också ha råd med nyputs på fasaden. Och enda skälet till att inte kosta på sig det var att man ville undvika uppmärksamhet. Hushållerskan hade låtit dörren stå öppen och plötsligt hördes röster från korridoren. Jag kan inte tro att du verkligen kom hit med dem. Talarens röst var spänd av vantrogen vrede. Du vet hur försiktiga vi är, Chertel. Du vet mer än du borde veta och det är du alldeles säkert medveten om. Jag är väldigt ledsen, Rianne, svarade husmor Erna stelt. Jag tänkte mig väl inte för. Jag ställer mig som ansvarig för flickornas uppförande och underkastar mig din dom. Absolut inte. Riannes röst var gäll av bestörtning nu. Det vill säga, jag menar du borde inte, men... Sertel, jag ber om ursäkt för att jag höjde rösten. Säg att du förlåter mig. Du har ingen orsak att be om ursäkt, Rianne. Världshusvärdinnan lyckades låta ömklig och motvillig på samma gång. Jag gjorde fel som tog hit dem. Nej, Chertel. Jag borde inte ha talat till dig på det viset. Snälla, du måste förlåta mig. Husmor Ernan och Rianne Cawley kom in i salongen och Ninive blinkade förvånat. Efter det ordbyte hon just hört hade hon väntat sig någon som var yngre än Chertel Ernan. Men Riannes hår var nästan helt grått och hennes ansikte var fullt av vad som kunde vara rynkor efter mångfaldiga leenden, men som nu låg i bekymrade veck. Varför skulle den äldre kvinnan ödmjuka sig inför den yngre? Och varför skulle den yngre tillåta det, om än halvhjärtat? Sederna var annorlunda här, det skulle ljuset veta. En del mer annorlunda än hon ville tänka på. Men de kunde knappast skilja sig så här mycket från vad hon var van vid. Visserligen hade hon aldrig utmärkt sig särskilt mycket för sin ödmjukhet mot kvinnorådet hemma i Imonsvål, men detta. Naturligtvis kunde Rianne leda kraften. Det hade hon väntat sig, eller åtminstone hoppats på. Men hon hade inte väntat sig en sån styrka. Rianne var inte lika stark som Elaine eller ens Nicola. Bränner den förbaskade flickan. Men hon kunde lätt mäta sig med till exempel Sheriam, Koamesa eller Kiruna. Det var inte många kvinnor som ägde en sån styrka. Och även om hennes egen överträffade den med bred marginal hade hon sannoliken inte väntat sig att stöta på någonting sådant här. Kvinnan måste vara en vildbrukare. En kvinna med sådan kapacitet skulle tornet ha sett till att behålla, om de så fått tvinga henne att gå i novisklänning resten av livet. Ninive reste sig upp och slätade till klänningen när de kom in genom dörren. Det var inte för att hon var nervös, absolut inte. Åh, måtte nu detta gå bra. När Rianne studerade de båda med skarpa blå ögon såg hon mest ut som om hon hittat ett par grisar i köket, komna direkt från stian och drypande av lervälling. Hon baddade ansiktet med en liten näsduk trots att det var svalare inomhus än utanför. Jag antar att vi måste göra någonting med dem, mumlade hon. Om de är vad de påstår. Hennes röst var fortfarande ganska hög i tonen, melodisk och nästan ungdomlig. När hon slutat tala ryckte hon till av någon anledning och sneglade på värdshusvärdinnan, vilket gav upphov till ännu en omgång ursäkter från husmor Ernan och förnyade försök att avvisa dem från husmor Cawley. När folk var riktigt hövliga i Ibor Dar kunde ursäkterna utan vidare bollas fram och tillbaka i en timme. Elaine hade också ställt sig upp med ett aningen tillkämpat leende. Hon höjde ena ögonbrynet åt Ninniv, la armbågen i handen och la ett finger på kinden. Ninniv harklade sig. Husmor Cawley, mitt namn är Ninniv Almir och det här är Elaine Trackant. Vi letar efter... Chertel har berättat allting om er, avbröt den blåögda kvinnan med olycksbådande ton. Hur grått hennes hår än var, misstänkte Ninniv att hon var hård som en stengärdsgård. Vänta tålmodigt, flicka, så ska jag strax ta hand om er. Hon vände sig åter mot Chertel och talade med knappt undertryckt försagdhet medan hon tryckte näsduken mot kinderna. Chertel, om du vill vara snäll och ursäkta mig så måste jag fråga ut de här flickorna nu och... Se vem som är tillbaka efter alla dessa år, utbrast en kort, kraftig kvinna i medelåldern som kom införande i rummet medan hon nickade åt sin följeslagerska. Trots den ibordariska klänningen med rött skärp och hennes solbrända, svettglänsande anlete talade hon på klingande Carhain-mål. Hennes likaledes svettiga sällskap var klädd i en handlerskas mörka, enkla ylleplagg. Huvudet högre och inte äldre än Ninniv, med mörka, sneda ögon, kraftigt böjd näsa och bred mun. Det här är Garenia, hon... Ordflötet slutade tvärt i förvirring när den kraftiga kvinnan såg att det fanns andra i rummet. Rianne knäppte händerna som i bön, eller kanske för att hon ville slå någon. Berwyn, sa hon med tydlig skärpa. En dag kommer du att springa ut för ett stup innan du ser det under dina fötter. Jag är ledsen, den karhainska kvinnan rodnade och slog ner blicken medan den saldenska fick fullt upp med att plocka med en brås med röda stenar som hon hade på bröstet. Ninniv för sin del gav Elaine en triumferande blick. Båda nykomlingarna kunde leda kraften. Och det var fortfarande någon som brukade tjejdar någonstans i huset. Två till, och om nu Berwyn inte var särskilt stark, stod Garenia till och med högre än Rianne. Hon kunde mäta sig med Leelaine eller Romanda. Inte för att det spelade någon roll för all del, men det innebar att det fanns minst fem stycken. Elaine fick en envis min, men så suckade hon och nickade kort. Ibland behövdes det helt otroliga ansträngningar för att övertyga henne om någonting. Du heter Garenia, sa husmor Ernan dröjande medan hon med rynkad panna betraktade kvinnan i fråga. Du är väldigt lik någon som jag träffade en gång, Syra Alkese. Den saldenska handlerskan blinkade förvånat. Hon drog fram en spetsnäsduk ur ärmen och torkade sig om kinderna. Det är min mormors systers namn, sa hon efter en stund. Man har sagt mig att jag liknar henne mycket. Var allt väl med henne när du träffade henne? Hon glömde helt och hållet bort sin släkt efter att hon gett sig av för att bli HD. Din mormors syster, värdshusvärdinnan skrattade mjukt. Naturligtvis. Hon mådde bra när jag träffade henne, men det var länge sedan. Jag var yngre då än vad du är nu. Rianne hade hela tiden stått vid hennes sida och sett ut att vilja ta henne i armen. Och nu skyndade hon sig att ta till orda. Chertel, jag är verkligen ledsen. Men jag måste be dig att ursäkta oss. Kan du förlåta att jag inte visar dig till dörren? Husmor Ernan svarade med egna ursäkter. Som om det var hennes fel att den andra kvinnan inte kunde beledsaga henne ner för trappan. Och lämnade rummet med en sista, mycket skeptisk blick på Ninniv och Elaine. Chertel, utbrast Garenia så snart värdshusvärdinnan hade gått. Var det Chertel, Ernan? Hur kunde hon... Himlarnas ljus! Till och med efter 70 år skulle vita tornet... Garenia, sa husmor Cawley med synnerligen skarp ton. Hennes blick var ännu skarpare och den andra kvinnan rodnade. Eftersom nu ni båda är här så är vi de tre som behövs för en utfrågning. Ni båda flickor stannar där ni är och håller er tysta. Det sista var avsett för Ninniv och Elaine. De andra kvinnorna drog sig undan i ett hörn och började samtala med låga röster. Elaine kom lite närmare Ninni. Jag tyckte inte om att bli behandlad som en novis när jag var det. Hur länge tänker du låta den här farsen fortsätta? Ninni väste åt henne att vara tyst. Jag försöker höra Elaine, viskade hon. Att använda kraften var förstås inte att tänka på. De tre kvinnorna skulle ha märkt det omedelbart. Lyckligtvis vävde de ingen mur mot avlyssning. Kanske för att de inte visste hur man gjorde. Och ibland talade de precis så högt att man kunde urskilja orden. Sa att de kanske var vildbrukare, sa Rianne. Var vid förskräckelse och motvilja blommade upp på de andras anleten. Då visar vi dem dörren, sa Berwin. Bakdörren. Vildbrukare. Jag vill fortfarande veta vem denna Chertel Ernan är, inflikade Garinia. Om du inte kan hålla tankarna på en sak i taget, sa Rianne åt henne, så borde du kanske tillbringa den här omgången på gården. Alice är otroligt bra på att lära ut koncentration. Men nu, rösterna sjönk åter till ett surr. En annan tjänstekvinna kom in i rummet. En slank kvinna som var vacker, bortsett från sin buttra min. Hon var klädd i grov, grå ylleklänning och långt vitt förkläde. Hon ställde ner en grönlackerad bricka på ett av de små borden, torkade förstulet ansiktet med ett hörn på förklädet och började plocka av en uppsättning blåglaserade koppar och en passande tekanna. Ninni höjde ögonbrynen. Denna kvinna kunde också leda kraften, om också inte i någon större utsträckning. Vad gjorde hon som tjänare? Garinia kastade en blick över axeln och hajade till. Vad har Darius gjort för att få strafftjänst? Jag trodde att fiskarna skulle börja sjunga innan hon bröt mot någon regel. Berwin fnös ljudligt, men hennes svar var nätt och jämnt hörbart. Hon ville gifta sig. Hon kommer att gå vidare en omgång och fara med Carey dagen efter halvmånsfesten. Det ska nog få henne att glömma Mäster Dinal. Ni vill kanske gå med plogen åt Alice båda två, sa Rianne torrt och rösterna sjönk igen. Ninni kände sig alldeles upprymd. Hon var inte alls särskilt förtjust i regler, i varje fall inte andras regler. Andra såg sällan situationen lika klart som hon själv och upprättade därför dumma regler. Varför skulle till exempel den där kvinnan, Darius, inte få gifta sig om hon så ville? Men regler och bestraffningar vittnade om att det var en organiserad sammanslutning. Hon hade rätt. Och en sak till. Hon petade Elaine med armbågen tills den andra böjde huvudet mot henne. Berwin har på sig ett rött skärp, viskade hon. Det var kännetecknet för en vis kvinna, en av Ibordars beryktade helerskor. Det var vida bekant att de kunde bota nästan vad som helst och att deras vård var det näst bästa efter att bli helad av en HD. Det ansågs att de gjorde det med örter och läkekunskap, men hur många visa kvinnor har vi sett, Elaine? Hur många av dem kunde leda kraften? Hur många var från Ibordar eller ens Altera? 7, Berwin inräknad, var det dröjande svaret. Och bara en som jag var säker på kom härifrån. Ha, det hade varit tydligt att de andra varit utsocknes. Elaine tog ett djupt andetag men fortsatte tyst. Fast det var ingen av dem som var till närmelsevis så stark som de här tre kvinnorna. Hon försökte i varje fall inte påstå att de på något sätt hade misstagit sig. Alla de visa kvinnor de sett hade haft förmågan. Ninni, menar du verkligen att de visa kvinnorna, alla de visa kvinnorna, det skulle vara fullständigt otroligt. Elaine, i den här staden finns det ett skrå för kararna som sopar torgen varje natt. Jag tror att vi just har hittat de visa kvinnornas ärevördiga och så vidare systraskap. Den envisa flickan skakade på huvudet. Tornet skulle ha skickat hit 100 systrar för åratal sedan in i. Varje antydan till någonting sånt skulle ha utplånats snabbt som ögat. Tornet vet kanske ingenting, sa Ninni. Deras skrå håller sig kanske så mycket i skym undan att tornet aldrig tyckt att det varit värt besväret att göra någonting åt dem. Det finns ingen lag mot att leda kraften om man inte är HD. Bara mot att påstå att man är HD eller missbruka kraften. Eller dra vanheder över tornet. Vilket innebar att göra någonting som överhuvud riskerade att ställa riktiga Aishadir i dålig dager för den händelse att folk trodde att man var en själv, vilket hon tyckte var att gå ganska långt. Vad som egentligen bekymrade henne var att hon inte trodde på vad hon själv sa. Tornet verkade veta allting och skulle förmodligen bryta upp en syförening om kvinnorna i den kunde leda kraften. Men det måste finnas någon förklaring till. Hon var halvt medveten om att någon omfamnade urkällan. Men plötsligt var hon synnerligen varse om det. Hon gapade stort när ett flöde av luft la sig om hennes fläta just intill skalpen och tvingade henne att springa på tå tvärs över rummet. Bredvid henne sprang Elaine med ansiktet rött av ursinne. Det värsta var att de båda var avskärmade från urkällan. Den korta språngmarschen slutade när de tilläts komma ned på hälarna framför husmor Coley och de båda andra. Alla tre satt vid väggen på varsin röd stol och alla tre omgavs av Cyrus glöd. Jag sa åt er att vara tysta, sa Rianne bestämt. Om vi bestämmer oss för att hjälpa er kommer ni att få lära er att vi väntar oss fullständig lydnad, precis som i självaste vita tornet. När hon uttalade de sista orden fanns en ton av vördnad i hennes röst. Jag ska tala om att ni hade fått en vänligare behandling om ni inte hade kommit till oss på detta speciella sätt. Flödet som höll om Ninivs fläta försvann och Elaine knyckte ilsket på nacken när hon också befriades. Ninivs bestörtning övergick i vrede när hon insåg att det var Berowyn som höll skölden runt henne. De flesta Aishadir som hon hade träffat var starkare än Berowyn, nästan alla. Hon samlade sina krafter och ansträngde sig för att nå urkällan, säker på att skölden skulle sprängas. Hon skulle åtminstone visa dessa kvinnor att hon inte tänkte låta sig. Flödena töjdes. Den rundhylta Karhainskan log och Ninni blev mörk i synen. Skölden töjdes allt mer, svällde som en ballong. Den ville inte brista. Det var omöjligt. Visserligen kunde vem som helst skärma av henne från urkällan om de tog henne med överraskning. Och någon som var svagare än hon kunde upprätthålla skölden när den väl var vävd. Men inte så mycket svagare. Och en sköld kunde inte töja så mycket utan att spricka. Det var omöjligt. Du kan få slag om du fortsätter så där, sa Berowyn nästan vänskapligt. Vi försöker inte nå högre än vår rättmätiga plats, men mångårig övning ger färdighet. Och det här har alltid varit lätt för mig, nästan som en gåva. Jag skulle kunna hålla en av de förlorade. Ninive gav upp sina försök. Hon kunde vänta, eftersom hon nu inte hade något annat val. Darius kom bort till dem med sin bricka och började dela ut koppar med mörkt te till de tre sittande kvinnorna. Ninive och Elaine ägnade hon inte så mycket som en blick innan hon gjorde en perfekt nigning och återvände till det lilla bordet. Vi kunde ha suttit och druckit blåbärste, Ninive, sa Elaine och gav Ninive en sån blick att hon nästan tog ett steg bakåt. Det skulle kanske vara bäst att inte vänta för länge. Tyst flicka. Husmor Coleys röst var visserligen lugn, men hon badade sig ilsket i ansiktet med näsduken. Enligt den rapport vi har fått är ni båda trilska och grälsjuka, jagar efter karar och ljuger. Till det kan jag lägga att ni inte lyckas följa enkla anvisningar. Allt detta måste det bli ändring på om ni söker vår hjälp. Allt. Det här är en synnerligen undantagsmässig situation. Ni ska vara tacksamma över att vi överhuvudtaget är villiga att tala med er. Vi söker verkligen er hjälp, sa Ninive. Hon önskade att Elaine ville sluta blänga så där. Det var värre än kvinnan Coleys hårda blick. I varje fall lika illa. Vi är i desperat behov av att hitta en Tyr and Greal. Rian Corley avbröt henne som om hon överhuvudtaget inte hade talat. I vanliga fall känner vi redan de flickor som förs till oss. Men vi måste försäkra oss om att ni är vad ni utger er för att vara. Hur många dörrar till tornets bibliotek får en novis använda? Och vilka är de? Hon läppjade på teet och väntade. Två. Ordet lämnade Elaines läppar drypande av äter. Huvudporten i öster när någon syster skickar henne dit. Eller den lilla dörren i sydvästra hörnet, kallad novisporten, när hon går dit i eget ärende. Hur länge, Ninni? Garinia, som höll Elaines sköld, ledde ännu ett tunt flöde av luft och ingalunda mjukt. Elaine genomfors av en skälvning, sen en gång till, och Ninni gjorde en grimas och undrade hur hon kunde låta bli att föra händerna till baksidan av kjolen. Hövlig ton är ett annat krav, mumlade Garinia syrligt ner i koppen. Det är rätt svar, sa husmor Corley, som om ingenting annat hade hänt, fast hon gav den saldenska kvinnan en hastig blick över tekoppen. Hur många broar finns i vattenträdgården? Tre, snäste Ninni, mest för att hon visste svaret. Frågan om biblioteket hade hon inte kunnat svara på eftersom hon aldrig varit novis. Vi måste få veta. Berwin hade inga krafter till övers att väva luft med, men det hade husmor Corley och gjorde det också. Ninni lyckades nätt och jämt hålla god min medan hon knöt händerna runt kjoltyget för att hålla dem stilla. Elaine hade fräckheten att ge henne ett litet kyligt leende. Kyligt men belåtet. Ytterligare ett dussin frågor hamrade över dem. Från hur många våningar det fanns i novisernas avdelning, 12, till när en novis fick komma in i tornets sal. Om hon skulle frambära ett meddelande eller avvisas från tornet på grund av en förbrytelse. Aldrig annars. Och under denna kaskad lyckades Ninni inte få in mer än två ord, vilka besvarades med tystnad av den förfärliga kvinnan Corley. Hon började känna sig som en novis i salen. De tilläts inte heller yttra ett ord. Det var en av de få frågor hon kunde svaret på, men lyckligtvis svarade Elaine prompt när hon inte gjorde det. Ninni skulle kanske ha kunnat göra bättre ifrån sig om de frågat om livet som antagen. Lite bättre i varje fall. Men det som intresserade dem var sånt som en novis borde känna till. Hon var glad att Elaine var villig att spela med. Men att döma av hennes bleka kinder och lyftade haka skulle det inte vara länge till. Jag skulle nog tro att Ninni verkligen varit där, sa Rian till sist efter att ha utblytt blickar med de båda andra. Om Elaine hade lärt upp henne om tornet för att klara provet tror jag att hon skulle ha gjort ett bättre arbete. En del människor lever i en ständig dimma. Garinia fnös och nickade sen sakta. Berwin var alldeles för snabb med att nicka för att Ninni skulle uppskatta det. Snälla ni, sa hon artigt. Hon kunde vara hövlig när det fanns skäl till det, vad folk än sa. Vi behöver verkligen hitta en Tyr and Greal som havsfolket kallar för vindarnas skål. Den finns i ett dammigt gammalt förråd någonstans i Rahad. Och jag tror att ert skrå, samfundet, måste veta vad det är. Hjälp oss, är ni snälla. Tre ansikten vändes mot henne, plötsligt hårda som sten. Det finns inget skrå, sa husmor Corley svalt. Bara några vänner som inte fann någon plats i vita tornet. Åter samma vördnadsfulla torn. Och som ibland är dumma nog att sträcka ut en hjälpande hand där det behövs. Vi sysslar inte med Tyr and Greeler. Inte med Angreeler och inte Sä Angreeler heller. Vi är inte Aesir. Även ordet Aesir hade nästan andaktsfull klang. Hur som helst är ni inte här för att ställa frågor. Vi har fler frågor till er för att se hur långt komna ni är. Och sen kommer ni att bli förda ut på landet och överlämnade i en av våra vänners vård. Hon kommer att ta hand om er tills vi bestämmer vad vi ska göra härnäst. Tills vi kan vara säkra på att systrarna inte letar efter er. Ni har ett nytt liv framför er, nya möjligheter, om ni bara kan låta er själva se det. Vad än var som höll er tillbaka i tornet gäller inte här, vare sig det är brist på fingerfärdighet, rädsla eller någonting annat. Ingen kommer att tvinga er att försöka lära er någonting ni inte kan lära er. Vad ni än räcker, nu. Nog, sa Elaine med iskall stämma. Länge nog, Ninni. Eller tänker du vänta ute på landet? Hur länge det nu skulle bli? De har den inte, Ninni. Hon tog fram ormringen ur sin bältespåse och satte den på fingret. Så som hon såg på de tre sittande kvinnorna skulle ingen kunna tro att hon var avskärmad. Hon var en drottning vars tålamod runnit ut. Hon var Eishede ut i fingerspetsarna. Det var vad hon var. Jag är Elaine Trackand, huset Trackands överhuvud. Jag är tronens dotter av Andor och Eishede av gröna Aja. Och jag fodrar att ni omedelbart släpper mig. Garinia gjorde en äcklad grimas och Berowyn spärrade förfärad upp ögonen. Rhian Corley skakade sorgset på huvudet, men när hon talade var det med järnhård röst. Just den lögnen hoppades jag att Chertel hade tagit ur er. Jag vet hur svårt det är att stolt ge sig av till Vita tornet och sen ställas inför det bittra ödet att återvända hem och erkänna sitt misslyckande. Men man säger aldrig någonting sånt, inte ens som ett skämt. Jag har inte skämtat, sa Elaine med lätt röst, lätt som snö. Garinia böjde sig framåt med bister uppsyn och formade ett flöde av luft. Men husmor Corley hejdade henne med en handrörelse. Och du, Ninni, framhärdar även du i denna galenskap. Ninni fyllde lungorna med luft. De här kvinnorna måste veta var skålen fanns. De bara måste veta det. Ninni, sa Elaine retligt. Hon skulle inte låta Ninni glömma det här, även om de måste fly. Hon hade en förmåga att tjata om varenda litet felsteg på ett sätt som ryckte bort marken under fötterna på en. Jag är ACD av gula Aja, sa Ninni trött. Den sanna Ämelin tronande, Egwene Alvear, gav oss sjalen i Salidar. Hon är inte äldre än Elaine. Ni måste ha hört talas om det. De tre ansiktena var oföränderliga. Hon skickade oss hit för att leta upp vindarnas skål. Med dess hjälp kan vi ställa vädret till rätta. Inte minsta antydan till förändring. Hon försökte hålla tillbaka sin vrede, det gjorde hon verkligen. Men trots det envisades den med att sippra fram. Ni måste också vilja det. Se omkring er. Den svarta håller på att strypa hela världen. Om ni har minsta aning om var skålen finns, så tala om det för oss. Husmor Corley tecknade åt Jarris som kom och hämtade kopparna med storögda, förskräckta blickar på Ninni och Elaine. När hon kilade iväg, närmare bestämt ut ur rummet, reste sig de tre kvinnorna sakta och stod där likt tre bistra domare som skulle avlägga sin dom. Jag beklagar att ni inte vill ta emot vår hjälp, sa husmor Corley kyligt. Jag beklagar hela denna episod. Hon stoppade handen i bältespåsen, tryckte tre silvermarker i Ninnivs hand och tre i Elaines. Med de här klarar ni er en liten tid. Jag skulle tro att ni kan få någonting för de där klänningarna också. Om också inte vad ni betalade för dem. Det är knappast några passande reskläder. Vid soluppgången imorgon ska ni vara ute ur Ibordar. Vi åker ingenstans, Anini. Snälla ni, om ni vet. De kunde lika gärna ha tigit stilla. Kvinnans väl avvägda ord fortsatte i ett jämnt flöde. Så dags kommer vi att börja sprida beskrivningar av er och vi kommer att försäkra oss om att de når systrarna i Terrasin-palatset. Om ni blir sedda efter att solen har gått upp kommer vi att se till att systrarna får veta var ni är och vitrockarna likaså. Era val då kommer att bli att fly, överlämna er till systrarna eller dö. Gå, kom inte tillbaka. Om ni slutar med denna motbjudande och farliga låtsaslek kan ni få ett långt liv. Vi är färdiga med er. Berwin, var snäll och ta hand om dem. Hon svepte förbi mellan dem och lämnade rummet utan att se sig om. Ninni blev sig buttert vallas ner till framdörren. Det enda hon kunde uppnå med att kämpa emot vore att bli utkastad handgripligen. Men hon tyckte inte om att ge upp ljus, så hon avskydde det. Elaine marscherade vid hennes sida, formligen lysande av beslutsamhet att komma därifrån. I den lilla hallen innanför dörren bestämde sig Ninni för att göra ett sista försök. Snälla Garinia och Berwin, om ni har någon aning om var skålen finns så berätta det för oss. Minsta lilla ledtråd. Ni måste begripa hur viktigt det här är. Ni måste... Blindast är de som alltid blundar, citerade Elaine, nätt och jämnt hörbart. Berwin tvekade, men inte Garinia. Hon stack ansiktet rakt framför Ninnivs. Tror du att vi är idioter, flicka? En sak ska jag säga dig. Om jag fick som jag ville skulle vi skicka ut er till bondgården var ni än säger. Efter ett par månader i Alisvård skulle ni lära er att tiga och vara tacksamma för den hjälp ni spottar på nu. Ninni övervägde att drämma till henne rakt i ansiktet. Hon behövde inte tjejder för att använda nävarna. Garinia, sa Berwin skarpt. Be om ursäkt. Vi håller ingen mot hennes vilja och det vet du mycket väl. Be omedelbart om ursäkt. Och under över alla under. Kvinnan som skulle ha befunnit sig mycket nära toppen om hon varit HD sneglade på kvinnan som skulle ha stått nära botten och blev rosenröd i hela ansiktet. Jag ber om förlåtelse, mumlade Garinia åt Ninni. Mitt humör tar överhand ibland och jag säger sånt som jag inte har rätt att säga. Jag ber ödmjukt om förlåtelse. Ännu en sned blick på Berwin som nickade, vilket fick Garinia att dra en lättad suck. Ninni gapade fortfarande när sköldarna försvann. Hon och Elaine blev utfösta på gatan och bakom dem slog dörren igen.